Det här är P3. Och du lyssnar på Christer.
Hallå allihop och mycket varmt välkomna till Christer i P3. Här och nu startar en ny jakt på någon som vet. Vad du än undrar så räknar jag och min kompis Morgan kallt med att det finns någon av de hundratusentals fantastiska människor som lyssnar på det här programmet varenda dag som vet svaret. Skulle det mot förmodan inte komma något svar den vägen så har vi ett gäng medarbetare ute i kontrollrummet också med en lång lista telefonnummer till olika experter. Så kort sagt, vad du än undrar är det bara att lyfta luren och slå oss en signal. Det kan gälla förklaringen på ett mystiskt fenomen, namnet på en särskild skådis, titeln på en bortglömd bok. Numret är 031 773 00 00. Oavsett om din fråga handlar om insekter, kylskåp, droger, sex, havsbotten eller hårbotten så borde det finnas just det. Någon som vet så passa på och ring nu. 031 773 00 00. Har en fråga, det är bara att ringa in och det spelar ingen roll vad den handlar om. Men ju fortare vi får in den, ju snabbare får vi fram ett svar så det finns inget att tveka över. Lyft luren gott folk. Lady Gaga och R. Kelly, Do What You Want hos Christer i P3. Jag heter Christer och bredvid mig finns såklart Morgan Larsson.
Hej. Hallå, tjena.
Hur är läget?
Jo, det är jättebra.
Det drar ihop sig för en ny omgång, någon som vet. Chans att få svar på precis vilken fråga som helst. Vad din fråga än är, det gäller bara att lämpa över den på oss. Så blir det vår uppgift att hitta någon som vet. Det är inte svårare än så. Och antingen smsar man in frågan till 72250. Och vad är det man ska tänka på då, Morgan?
Att man skriver P3 och ett mellanslag innan texten är det bra att tänka på.
Och så iväg till 72250. Men det går minst lika bra att ringa och det är ju alltid lite extra roligt att föra rösten bakom frågan. Så ring gärna om ni har möjlighet alltså. 031 773 00 00. Sen har vi ju hemsidan också. Det är rätt smart att skriva sin fråga där, för även om vi inte skulle hinna läsa upp den så brukar det alltid vara någon som är schysst och svarar. Och där kan man såklart skriva om man tycker att det är något som behöver kompletteras också.
Just det. Och vart går jag personen... Nu står jag här och ska gå in på internet.
Sök bara på Christer i P3. Alltså Christer med CH.
Christer i P3.
Så är det på hemsidan. Nu borde du vara där. Nästan. Där.
Nu är jag där.
Ja. Så det är så man gör. Du, jag tänkte börja med en grej som jag har haft skavande i bakhuvudet i ett helt år.
I ett helt år?
Nej, ett helt år. Förra hösten när jag reste runt och pratade om min bok så träffade jag nämligen en amerikan på ett tåg. En jättetrevlig amerikan var det för övrigt. Mm. Och han sa, vi kom in på USA och då berättade han att av tradition så är det så att den som blir president i USA måste skaffa sig en hund. Om man ska ha minsta chans att stanna kvar på posten.
Måste.
Presidenten måste ha en hund. Detta oavsett om man är pälsdjursallergiker eller ej. Har presidenten inte någon jycke, då dalar opinionssiffrorna direkt. Då är det kört. Jag tycker det här låter väldigt konstigt, men samtidigt så har alla amerikanska presidenter jag känner till haft hund.
Ja.
Och det här skulle jag väldigt gärna vilja ha svar på en gång för alla. Stämmer det att amerikanska presidenter måste ha hund?
Det är jätteintressant.
Finns det någon som vet något om det här där ute? Ni är såklart välkomna, jättevälkomna att skriva på hemsidan eller ringa in då, men jag tror det är bäst att vi blir gänget i kontrollrummet leta i sina expertlistor också, för frågan är vad det skulle kunna vara för expert som vet något om amerikanska presidenter och deras hundar. En kombination av statsvetare och veterinär kanske, men jag vet inte om det finns.
Statsveterinär. Men vad intressant, för George W. Bush hade ju en hund, kommer jag ihåg. Mm-hmm. Clinton hade en hund.
Och någon i hans familj är pälsdjursallergiker, vet jag, så varför vill man då skaffa hund?
Man ska ha hund alltså.
Man ska ha hund, jag tror det. Men vi får se hur det är med detta.
Det ligger något begravet här.
Ska vi slänga ut... En hund?
Kanske.
Ja. Ska vi slänga ut en fråga till?
Ja, alltså jag har rätt till det här med lite USA-koppling. Gör det något, eller?
Nej, vi kan väl ha ett amerikanskt tema. Det gör väl ingenting.
Vi inleder där i alla fall. Det är från Sofia. Hon skriver... En massa amerikanska filmer och serier utspelar sig i fängelser. Nu till exempel nu senast Orange is the New Black. Men hur är det i verkligheten? Är det verkligen så hårt? Eller är det värre? Undrar Sofia.
Det är väldigt svårt med de här grejerna som man bara har fått skildrat via filmer och serier. Jag har ju en känsla av att det är rätt hårt i amerikanska filmer.
Men man undrar om det är hårt på det sättet som är i filmerna eller med gängbildning och såna här grejer. Hårda vakter. Och...
Men här ska vi alltså då försöka få tag på någon som har suttit i amerikanskt fängelse.
Det vore ju det bästa. Det vore ju det. Ja, men det vore ju det absolut bästa.
Är det någon där ute som mot förmodan har spenderat eller tillbringat tid i amerikanskt fängelse? Hör gärna av er så vi får veta hur är det där på insidan. 031-773-0000.
Mm. Jag läste... Så,
ja. Nej, säg.
Ja, men jag läste en bok om en svensk kille som slutet på 80-talet eller under 80-talet så skvättade han av sitt eget blod på någon sån kärnvapenreaktor och sån protest. Och han satt ju i amerikanska fängelser då och det första, bland det första han fick ta reda på, bara för att ifall några fångar blev hotfulla eller något blev farligt där, så vill han veta hur bryter man mot reglerna så att man snabbt kan hamna i isolering. För där var det ingen fara, det var man i alla fall själv liksom. Så det var en sak. Men det börjar och slutar min kunskap om svenskar i amerikanska fängelser.
Jag snackade ju en kväll för inte så länge sedan med en kille som har suttit i thailändskt fängelse. Men det är ju inte riktigt samma sak. Men nej, det verkar vara riktigt stenhårt. Isoleringen där nere i någon liten betongbunker där det är helt svart.
Och... Man kan ju nästan garantera att man har diarré också.
Ja, det...
Och kallt golv. Det är en fruktansvärd kombination.
Som ni väl vet vid det här laget så brukar det vara ganska tvära kast i någon som vet. Och nu ska vi faktiskt flytta oss tillbaka till gårdagens program också när det handlade om tips och tricks.
Jaha.
En av dem som ringde in och lämnade tips var Marcus. Vi kan lyssna på en liten kort snutt här.
Gärna. Om man har en tjej då som kanske har lite svårt att få orgas, så kan man då ta den här blåa starka mentoltabletten i munnen när man utför oral sex. Det är liksom en isande, kittlande känsla som i alla fall har gett mig bra skjuts i sexlivet.
Okej, okay, bara så jag hänger med här nu Marcus. Om man då är tillsammans med en tjej som man vill ha oralsex med och denna tjejen har lite svårt för orgasm. Om man har en mentoltablett i munnen, då kommer hon på en gång.
Precis.
Marcus hävdar alltså att det förhöjer känslan något enormt för tjejen om man har en stark minttablett i munnen när man utför oralsex. Till och med tjejer som har mycket svårt att få orgasm kommer lätt som en plätt när Marcus kör igång med sin tunga och sin minttablett. Och det här låter ju väldigt bra. Men efter att Marcus hade varit med så kom det ganska många mejl från tjejer som tyckte att det var väldigt typiskt att det var en kille som ringde in och tipsade om det här. Någon sa till och med att hon trodde att tjejerna som Marcus har varit med hade fejkat orgasm bara för att slippa ha godiskladd i muffen, som hon uttryckte det. Lite hårt tycker jag.
Ja.
Men enda sättet att bena ut hur det egentligen ligger till med den här saken är att få snacka med en tjej som har testat, som har fått oralsex av någon som har haft en minttablett i munnen.
Som har fått orgasm
av någon som har haft en minttablett i munnen.
Och haft oralsex.
Just det, det är
en
sån
tjej. Komponenter. En sån tjej söker vi.
Och frågan är det så skönt som Marcus påstår? Har du erfarenhet av det här, ring jättegärna in till oss. Numret är 031-773-0000. Alltså 031-773-0000. Om du har testat på oralsex, någon som har slickat dig då, har haft en minttablett i munnen. Hur var det i så fall?
Tydligare kan man inte vara.
Nej, det kan man inte. Som vanligt är någon som vet så blev det ganska mycket på en gång. Vi kan väl ta en liten repetition här
ja,
också.
Ja, det gör vi.
Tar vi behöver få tag på någon som vet hur det ligger till med de amerikanska presidenterna och deras hundar.
Mm.
Vi behöver få tag på någon som har suttit i amerikanskt fängelse. Och slutligen då en tjej som har testat oralsex där en minttablett har varit inblandad. Är det så skönt och så mycket lättare att få orgasm som vår lyssnare Marcus påstod igår? Vi behöver alltså få tag på dig som har testat och kan hjälpa till att döma den här frågan. För jag kan inte svara, du kan inte fråga.
Svara heller.
Nej. Känner du som lyssnar dig träffad av någonting av det här, ring i så fall in till oss på en gång. Numret är 031-773-0000. Ja, Morgan, då var vi igång. Känns som vi gjorde det svåra, det är svåra frågor idag.
Ja, men vi hoppas ju att det är en del som faktiskt ändå ställer upp. Och,
det här med minttabletten borde ju någon i alla fall ha varit med om.
Ja.
Empire of the Sun, DNA, hos Christer och någon som vet. Morgan, vi spelade upp det här klippet med Marcus nyss. Marcus ja. Som tipsade igår när det var tips och tricks om att om man är med en tjej som har svårt att få orgasm och utför oralsex på henne med en minttablett i munnen, då jävlar i berget händer det grejer. Sen var det ju många tjejer som hörde av sig och sa att det är typiskt att det är en kille som tipsar om detta. Det är inte alls skönt, det klibbar i muffen och allt vad det var de sa. Därför har vi efterlyst en tjej som kan berätta hur detta är, hur det känns.
Just det.
Hallå Kristin!
Tjena, tjena.
Hej.
Jag blev så glad att du ringde. Man kan ändå alltid lita på Christer-lyssnarna. När jag sa detta så tänkte jag, tänk om ingen ringer, vad jobbigt. Men du ringde in och du har varit med om detta.
Jajamän.
Den som utförde oralsex på dig hade en minttablett i munnen.
Ja, inte riktigt. Grejen är att det finns som ett hjälpmedel, eller jag vet inte, som sexleksaker som är typ allt från droppar i jättestark mentol. Det finns som små tunna frimärken. Som du lägger på tungan och trycker upp i gommen för det smälter. Det är också alltså samma sak, det blir typ isande och det är grymt.
Frimärkssex.
Ja.
Jag har inte hört de två i kombination förut, men det är grymt alltså.
Ja, ja, ja. Det är alltså något av det bästa som finns. Så att tjejerna som eller skriver och inte tror på det, de får prova.
Och vad är det då som blir bättre när det är mint inblandat?
Det är kylan. Tänk dig när du är jättesjuk och du suger på en jättestark tablett. Då blir det riktigt så här, som på reklamen. Mm. Och det, alltså,
men man
det
kan blir, väl inte riktigt känna
du,
smak.
Du är varm under sex. Får du oral sex? Det är samma sak för killar, det funkar. Alltså, prova. Det är ju värt det.
Så det är liksom en kylande sensation som förhöjer ja, allting sen, på något sätt?
Precis, och du är ju varm, du är svettig och sen så kommer det någonting iskallt och kylande och blåser man på det sen. Så, ja.
Så det är alltså riktigt. Själva tekniken. Man håller på där på det sätt man föredrar och den man är med föredrar och sen ja. Blåser man lite på som avslutning då eller när tar man själva blåset?
Ja, men det får man bara prova sig fram. Det är bara roligt. Men det är något av det häftigaste jag varit med om, absolut.
Så.
Christer försöker blåsa nu.
Men det här var ju i alla fall väldigt roligt för Marcus. Han fick mycket skit igår och det ska han inte ha haft, tycker du, Kristin? Du rycker in här som en försvarare för Marcus.
Ja, jag tycker det är jättefånigt. För att det låter ju lite skumt, men det finns verkligen. Det finns på marknaden, det har funnits i jättemånga år. Så att
men har du testat med en vanlig halstablett också? Nu snackar du om lite doping här nästan. Det är specialdesignad sexmint.
Ja, nej, men de är riktigt, riktigt starka.
Ja.
Det får inte vara någon klen mint.
Det är samma, ja, det är bara att ta dem.
Ja, men det är ju kanon, Kristin.
Kanske inte de som är geggiga inuti, det kan ju bli lite. Alltså.
Precis, då kan det bli det här kletet i muffan som vissa var kritiska till igår. Och även är nu på hemsidan faktiskt det enda som, det blir kladdigt och klistrigt. Visst isar det rejält, men för mig var det ingen 10-poängare, skriver det här 21-årig tjej.
Nej, men det är då man ska prova de här dropparna, så att det blir ingen kladd i munnen. Och samma sak med den här lilla tunna frimärkslappen. Jag kommer inte ihåg vad de heter, för det var ett tag sedan. Jag köpte dem senast. Men det är verkligen, det blir bara själva effekten. Det blir inget kladd, inget äckel.
Då får du fortsätta ha det så skönt. Och tack snälla för att du ringde, Kristin.
Ja, och prova på.
Det kanske man skulle
tack
göra.
Tack själv för ett grymt program. Ha det så bra. Ja,
tack så mycket.
Hej, Kristin. Vi har faktiskt
med oss. Vad bra hon var på att förklara också.
Det var hon. Vi har till och med oss en till mint-tjej.
Har vi det?
Hallå, Sara.
Hej.
Du har också provat på det här.
Ja, fast inte mint-tablett utan tuggummi.
Tuggummi? Ja, men det borde ju vara lite samma sak. Fast samtidigt kletigt, eller?
Alltså nej, alltså det är väl om man har tuggat på tuggummit ett tag. Jag vet inte, alltså det har ju bara blivit i stunden fetta och så har man inte tagit ut tuggummit liksom.
Och då blir det ändå bättre om det är ett minttuggummi?
Ja.
Eller skulle det funka med någon annan smak också, eller är det just minten?
Det vet jag faktiskt inte, jag och min sambo kör alltid samma tuggummi. Så att jag vet faktiskt inte, men mint är absolut bra. Det är samma med ett glidmedel som man kanske har på apoteket, det är typ lite samma sak. Det blir lite så här kallt och pirrigt typ.
Men är du lika lyrisk som Kristin?
Nej, jag köper inte vad som helst kanske.
Nej, alltså jag menar, hon var ju väldigt, väldigt glad i detta. Det förespråkade mint nästan i alla oralsexlägen lätt som. Tycker du att det är så bra också, även fast du bara har testat med tuggummi?
Ja, absolut. Alltså, det är ju, för mig har det i alla fall varit en fördel. Det är inget negativt. Jag föredrar ju hellre det än ingenting alls.
Det var ju en tjej som ringde in till relationsrådet en gång och ville varna lite för det med tuggummi. Jag vet inte om du hörde det.
Nej.
Sara. För att det var en kille som skulle gå ner på henne och så hade han tuggummi och hon var väl lite tveksam. Men så tänkte han, ja, jag får väl testa det här. För han sa någonting om det här med mint och så, va. Men så hade ju han. Hon hade njutit väldigt och sen hade hon fått en så fruktansvärt ont. Och då visade sig att han hade liksom tappat tuggummit, du vet. Och reflexmässigt skulle han greppa efter det. Och bet henne. Så att det får man ju vara lite försiktig med. Hon skrattade väldigt när hon berättade, men det måste ju ha gjort ont.
Ja, nej, så långt har vi inte gått än. Nej. Att hon har bitit mig, men ja.
Ja, men bara en liten varning här mitt i detta mint-hyllande, tänkte jag.
Tack för varningen.
och stort tack för att du ringde in. Och jag tackar även om Marcus Wägnar som nu alltså är rentvård, kan vi säga. Ja, det jättebra, Sara.
Ja, detsamma.
Hej.
Skriver någon på hemsidan, Christer Petres hemsida, absolut att mentol har positiv effekt, men tabletten behöver inte vara i munnen under tiden. Det räcker att man haft en tablett i munnen strax före oralsexet så fungerar det utmärkt. Skriver jag, och det var inte jag utan jag.
Du Morgan, jag var ju själv lite tveksam till om vi skulle kunna få tag på någon expert om det här med amerikanska presidenter och deras hundar.
Ja.
Mest eftersom vi har så svårt att se vad det skulle kunna vara för utbildningen som person skulle kunna vara veterinär och statsvetare, en konstig kombination. Men nu verkar det faktiskt, om vi har fått tag på numret här, till det ska gå till någon sorts PR-konsult. Det låter ju också okej. Okay. Lika bra att vi ringer upp. Mm. Är det Elisabeth Valentin som är PR-konsult och specialist på amerikanska valkampanjer?
Ja, det är jag.
Det var gött. Det här är Christer.
Och även Morgan.
Från radioprogrammet Christer i P3. Och vi hoppas att du kan hjälpa till att reda ut en grej.
Absolut.
Det är nämligen så att jag träffade en amerikan på ett tåg förra hösten som berättade en sak som jag inte har kunnat släppa. Den här amerikanen hävdar nämligen att av tradition så är det så att den som blir president i USA måste skaffa sig en hund om man ska ha en chans att sitta kvar. Detta oavsett om man är pälsdjursallergiker eller ej. Har presidenten inte hund så dalar opinionssiffrorna direkt. Då är det kört. Jag tycker att det här låter väldigt konstigt. Men samtidigt så har alla amerikanska presidenter jag känner till haft hund. Så Elisabeth, hur ligger det till med det här egentligen? Stämmer det att den som är president i USA måste ha en hund?
Det var en bra fråga. Så här är det liksom. Det stämmer delvis. Nästan alla amerikanska presidenter har haft hundar. Och det är delvis, man ser mer folklig ut. Vi har ju ett system i USA där man röstar för en person och inte parti. Så man har egenskaper som person, att man verkar trevlig och varmt och ansvarsfull. Jag menar, alla egenskaper som folk som gillar husdjur också har, det har betydelse att hjälpa opinionssiffrorna. Så med en hund, man ser mer liksom varmt och folklig. Så det är viktigt så, men samtidigt, många väntar tills efter de blir valt innan de skaffar hund. Så var det både med Obama och med Clinton. De väntar tills de var in i Vita huset innan de fick sitt första hund. Så där kommer man till en andra anledning. Folk skaffar hund också för att det ger liksom familjen ett mer vanligt liv när man flyttar in i Vita huset. För det är ju att flytta in, det är en annorlunda liv. Man kommer in under rampljuset och man plötsligt kändisar och det är inte lika lätt för barnen att ha kompisar på besök. Så en hund blir en sätt att ge barnen en mer normal tillvaro i Vita huset.
Men det stämmer att det är bra för opinionssiffrorna?
Det stämmer. Det är ju bra för opinionssiffrorna. Men inte den enda anledningen varför folk skaffar.
Men det finns ändå presidenter som har varit pälsdjursallergiker som ändå skaffar hund.
Ja, precis. Den bästa exempel av det är John F. Kennedy i 60-talet. Han var hundallergiker. Och han hade 9 hundar och en häst och han var väldigt populär. Vita huset är ganska stor så man har en jätteproblem med hundar. De kan bo i någon annan, i en annat rum. Och sen ska man också påpeka en anledning varför man skaffar det. Man har ju mycket plats där. Du vet, man har ju en stor bakgård där på Vita huset. Det är inte som om man jämför med hur Reinfeldt bor här i Stockholm. Han har ju inte plats för massor av hund i en bakgård. Men det har man på Vita huset.
Men hur är det, alltså varför väntar Obama med att skaffa hund till han flyttade in? Om det är bra för opinionssiffrorna, skaffa hund tidigt? Eller var han rädd att få fel ras typ? Och en del skulle tycka att det var en dålig hund?
Ja, precis. Han är ett sånt exempel som någon som väntade tills han flyttade in. Han har en barn, även hans dotter är hundallergiker. Så det var också så här viktigt med rätt så här ras för dem. Och innan de flyttade in, de hade inte riktigt bott så där med massor av plats. De hade flyttat runt, de hade varit kandidat, han hade varit i senaten och liksom pendlat mellan hem och Washington. Och det var inte rätt läge för familjen. Men absolut, det hjälper liksom, om man har svårt att visa folk att man är ju varmt och trevlig och sånt. En hund kan hjälpa. Men någon som Obama, jag tror han var redan duktig på att hålla tal och visa vem han var som person. Men för vissa andra, man tar som exempel George Bush den första. Han var ofta någon sån person som folk tyckte var lite svårt att känna vem var han egentligen. Och när han skrev en biografi och hans bok sålde inte lika många kopior som den där boken som hans hund skrev. Han hade också en sån låtsas, du vet, hunds...
Har George Bush den förstas hund skrivit en bok?
Ja, det var någon spökskrivare antar jag som gjorde det för hunden.
En spökhund. Men,
ja, precis. Men den där boken blev en stor, du vet jag bodde i USA då, den där var en stor bestseller, den här hundboken. För den här hundboken kunde ge en inblick till hur är ju George den förstas vanliga livet i Vita huset och familjen och liksom, den där mjukare porträtt.
Jag måste säga att jag tycker det här med hund låter som ett ganska billigt trick. Eller det måste ju, ja, det är smart, men alla måste ju fatta det nu, att om en hundallergiker skaffar hund så är det ju för att öka opinionssiffrorna.
Ja, men du vet, så många amerikaner har hund. Och om man har en hund som president, då tänker man, det är ju någon som är lik jag. Du vet, de har egenskaper som jag har. Och det är ju ett sätt att visa upp, det är så svårt att visa upp den där varma, mjukare sidan. Och man vill inte gärna visa upp gulliga barnen på samma sätt. Du vet, barnen liksom, kan man inte alltid ta och visa upp på samma sätt som en hund.
Nu var ju Michael Jackson visserligen inte president, men han var king of pop. Han hade ju en apa. Tror du det skulle kunna funka?
Ja, men det är det som är intressant. För när jag tittar lite på den här, att tittar man tillbaks i historien, det är så intressant, för folk har det inte bara hund och katt. Du vet, katt också varit vanlig. Men även, som sagt, häst. Tvättbjörn.
Vilken president har haft tvättbjörn?
Det var ju i 20-talet. En som heter Calvin Coolidge hade en par. En tvättbjörnspar. Två tvättbjörn. Men sen även, jag tror det var ju lite så här för 100 år sedan när man inte hade samma lag om vilken djur borde vara i ett zoo och vilken kan man ha hemma. Du vet, man har lite så här underliga djur som kanske idag vi tycker inte är lämplig att ha som husdjur. Det är inte bara för opinionssiffror man skaffar tvättbjörn. Man gör det för att man tycker det är kul och man gör det för familjens skull. Så man ska inte glömma att det finns två anledningar. Det hjälper opinionssiffrorna, det är bra för det, det visar upp den här varma sidan. Men samtidigt, de här presidenten, de är ju människor, de har familjen. Och det är det enda de kan ge för mig i Vita huset som är som en normal liv är ett husdjur.
En hund är liksom alltid en hund, oavsett hur rik man är eller hur mäktig man är eller så är hunden hund. Och när man har en relation till den så har man en relation till, ja, det vardagliga.
Ja, det är en bra poäng, precis. För det är många, precis som du säger, det är många presidenter som har sagt själv i deras böcker är att när alla vänner sviker det och vill bara ha någon tjänst eller någonting när man blir president. Och när krisen kommer, då är det alltid hunden som stannar kvar som ser det precis som du var innan du var president. Så den där hunden också skaffar en funktion, inte bara för familjen, men på kandidaten, på personen själv. De har ju en vän som inte sviker. Det är en väldigt tuff roll man har som president.
Det är klart det är det, men hunden finns alltid där. Eller tvättbjörnen, eller hästen, eller apan.
Tvättbjörnen, eller apan, eller björn, eller ja, precis. Ja.
Tack så jättemycket, Elisabeth. Och vilken härlig dialekt du har alltså.
Underbar.
Ja, tack så mycket. Ja.
Men egentligen heter du inte Elisabeth Valentin utan Elisabeth Valentin eller något sånt, va?
Precis, man har ju två identiteter när man är amerikansk.
Hur säger du ditt namn på amerikanska?
Jag brukar säga Elisabeth Valentin.
Elisabeth Valentin. I like it, Elisabeth. Thank you very much.
Tack så mycket.
Ha det så bra.
Hej.
Tack.
Say Lulu, Better in the Dark hos Christer i P3. Jag heter Christer, du heter
Morgan.
Och vi letar med ljus och lykta efter vad då? Jo, någon som vet.
Ja.
Vad du än undrar är det bara att skicka ett sms till 72250 eller så ringer du in på 031-773-0000. Och det, mina vänner, gillar vi faktiskt ännu bättre. På hemsidan kan man kommentera allt som hörs i programmet, sverigesradio.se/p3/Christer. Det är många som både skriver och svarar varandra där just nu och det är väldigt roligt att se. Tack ska ni ha. Framförallt ni som går in och svarar. Här, Sem och Alex har skrivit en fråga som det inte har kommit något svar på än. Vilket är det smidigaste sättet att sluta tidigare från jobbet? Undrar de. Jag vet inte om de behöver ett svepskäl eller vad det är CERN eller CERN och Alex är ute efter. Ta gärna en titt på hemsidan där gått folk och kommer ni på något smart som kan hjälpa de här arbetsskygga individerna så är det bara att skriva.
Men vad kommer det att vara för svar? Är det jobba snabbare eller det är ett jättetråkigt svar? Man får vara lite innovativ då, eller?
Det får man nog vara.
Ja.
De ska ju komma därifrån också. Nu har vi Therese med i luren. Hej, Therese.
Hej.
Hallå.
Vad undrar du?
Jag undrar, det är en bok som jag läste när jag var liten. Mm-hmm. Det blev typ 96 ungefär. Jag var 8 år. Och då, det är en bok i A6-format. Och det är en bok, när man vaknade på morgonen, så var allting liksom upp och ner.
För personerna i boken?
För personen i boken.
Ja.
Det var en sko på väggen. Och jag tror det var in i taket också. Och så sen när personen gick in på toaletten och skulle duscha, så tror jag det var en sko där också. På väggen. Och sen så var lyktstolparna upp och ner. Och ja, men hela dagen var liksom jättekonstig. Och jag tyckte den var jätterolig, den där boken. Jag skrattade jättemycket och jag skulle vilja veta vad den heter. Jag har liksom googlat hur mycket som helst, men jag vet inte riktigt vad jag ska. Jag får inte fram någonting på skor på
väggen. Minst om det, det är svårt för dig att säga, men minst om det var en svensk bok eller en utländsk bok?
Nej, jag har ingen aning faktiskt.
Var det en tjej eller kille som var huvudperson i boken?
Jag tror att det var en kille i sådana fall.
Okej, då får vi gå på det lilla vi har här. En kille är huvudperson i denna barnbok där allting är upp och ner. Skor sitter på väggen och hela dagen är väldigt konstig för
slutar
den här personen.
Det upp och ner eller blir det upp på slutet? På
jo, men det blir bra på slutet. Det blir det.
Då vänds men allting tillbaka igen.
Ja, och jag har för mig att den hette typ någonting med underliga onsdagen eller torsdagen. Men jag får verkligen inte fram någonting när jag kollar på det själv. Så.
Är det någon där ute nu som lyssnar och som säger, ja men det där vet jag, den läste jag också när jag var liten, eller den har jag läst för mina barn, eller vad det nu kan vara. Snälla ring in till oss på 031-773-00-00. Therese behöver veta, vad är det här för bok där allting är upp och ner och det är en underlig onsdag eller torsdag eller något sånt. Det går bra att skriva på hemsidan också, men det är ännu bättre om man ringer in så kan vi koppla ihop den här personen med dig så kanske det i bästa fall blir riktig glädje.
Ja, men tack så mycket.
Ha det bra, Therese. Hoppas att det blir någonting här då. Vad är detta för bok alltså? Upp och ner, skor på väggen, en kille som går runt och sen blir allt som vanligt. Ja, jag har ingen aning själv.
Hej då. Ha det bra, Therese, och tack för att du ringde. Hej då. Jag tänkte vi skulle gå över till en annan sak. Jag tror nämligen att vår expertjagande redaktion, Christer, har fått tag i någon som kan ge svaret på frågan från Sofia om hur väl det stämmer med film och verklighet i amerikanska fängelser.
Är det sant?
Ja, och jag läser nu på hemsidan. Det är många som tipsar om en person. Det kan hända med en person som för ett tag sedan har svarat på något liknande i P3. Men jag har inte hört det, att den personen, Sofia, som skrivit in har uppenbarligen inte hört det. Så att, har du hört det, Christer?
Vadå? Nej, det har
jag
inte hört.
Jag tycker vi ringer upp ändå och får svar på den här frågan. Det är väl lika bra.
Spännande att se vem det är.
Hallå, det är Annika.
Är det föreläsaren Annika Östberg som bland annat suttit i amerikanskt fängelse i 28 år som jag talar med?
Ja, det är det.
Det är Morgan här.
Och Christer också.
Ifrån programmet Christer i P3.
Jaha, men hej då.
Hej, vi har en fråga som vi tror att du kan vara någon som vet svaret på.
Okej.
Okay. Och det är från Sofia. Ska jag läsa mejlet?
Ja, det får jag väl göra.
Hej, en massa amerikanska filmer och serier utspelar sig i fängelser. Till exempel nu senast Orange is the New Black. Men hur är det i verkligheten? Är verkligheten så hård? Eller är det värre, undrar Sofia.
Både och. Den är hård, men den är inte som den är i Orange is the New Black. Det är både hårdare och inte så hårt. Så i vissa omständigheter så är det tuffare faktiskt.
Om vi går in på vad är det som stämmer med den här serien till exempel? Orange is the New Black.
Alltså karaktärerna, den första avsnittet som jag såg, och det var ju det första i serien då. Den här, när den där tjejen kommer ur duschen och så träffar hon på den här stora afrikansk-american tjej då. Alltså jag sa till min kompis som satt bredvid, men herregud, jag känner henne. Så, alltså karaktärerna är ju precis, ja, de är jättebra gjort. Men situationerna är väldigt mycket överdrivet, i alla fall från min erfarenhet. Som vakterna gör, och den där tjejen som har så mycket kontroll i köket, och att det är så uppenbart det som händer med droghandel och med sexuellt och allt det där. Visst, allt det där händer, men det är inte så uppenbart, och det är mycket mer involverat än så, och mycket mer våldsamt skulle jag vilja påstå.
Men det här med vakterna tycker jag är väldigt spännande, för i alla sådana här fängelseserier och filmer jag har sett så finns det alltid någon vakt som är ett riktigt svin som liksom plågar de intagna och sådär. Stötte du på något sånt när du satt inne?
Jo då, jag känner dem mycket väl. Det finns vissa som är absolut inte lämpade för att ha det jobbet. Men i Kalifornien är det så att många som jobbar som vakter har egentligen velat vara vanliga poliser, men har inte klarat av den fysiska eller psykologiska proverna. Och det är väldigt lätt att komma in och bli en fångvakt. Så så att då är de egentligen frustrerade poliser. Då vill de ha all den där makten, och egentligen så har de ju mer makt inom ett kvinnofängelse än de skulle någonsin ha ute på gatan.
Vad tycker du är liksom de viktigaste egenskaper att ha i en sån här hård miljö?
Var väldigt noga med vem du väljer att associera med. Att stå på dig. Ibland kan det vara löjliga grejer. Jag kommer ihåg i början när vi fick en tvättmaskin, vilket vi hade väntat på i åratal. Och då var det en tjej som var typ 30 sekunder inne på min tvätttid. Och jag tog ut hennes kläder och slängde dem på golvet. Och sen stod jag där och väntade på att jaha, nu blir det väl liksom boxing match här. Nu får vi väl bråka om saken. Men grejen är att man får inte låta folk kliva på dig. Så att ibland måste man etablera gränser väldigt tydligt i sådana där löjliga situationer som man egentligen inte skulle bry sig. Men i just den situationen måste man bry sig över små skit.
Varför då?
Jo, för att om man är sedd som svag, om man ger sig i det minsta, så är det en viss del där som är som gamar som väntar bara på lukten av blod. Och då får du mycket mer problem senare. Så det är bättre att ta an ett mindre problem i en löjlig situation än att ta an gamarna sen.
Vad kan det vara mer än till exempel tvätttid som man kan markera?
Ja, de kan ju komma in i din cell och ta vad som helst. De kan begära att du utför vad som helst. Tvinga dig att begära pengar från dina anhöriga. Ta in knark, alltså vad som helst.
Så det är det farligaste som finns att visa sig svag?
Ja, det skulle jag vilja säga, ja.
Vilken egenskap tycker du hade som var den viktigaste för dig för att klara dig så länge?
Jag tror att jag hade en viss respekt för att jag var bra på att lyssna och jag har en hjärna. Så jag hjälpte tjejerna mycket med överklagande och sådär. Men jag är också fysiskt stor. Och det skadade ju inte. Det hjälpte mig ur några krångliga situationer. Men jag tror att det är det att jag stod för vad jag sa och sa vad jag stod för.
Hamnade du i sånt slagsmål eller rent fysiskt också?
Ja, i början. Man kan ju ta sig upp ett snäpp genom att utmana det som är sedd som är en farlig människa och en livstidsstraffad. Räknas ju som en av de farligaste för att de har ju ingenting att förlora i tänkandet. Jag var ju den livstidsstraffade så att jag fick ju som sagt det här med tvättmaskin och sådär att visa att jag har gränser och jag är beredd att försvara dem.
Hur är det med förhållanden inne? Om man skulle bli förälskad i någon medfånge och bli ihop där på kvinnofängelset, hur funkar det?
Ja, det är ju olagligt att ha vad som heter PC, personlig kontakt, personal contact. Även att krama om en vän som är på väg att gå hem får man inte göra. Så att all form av relation, kärlek, alltså det absolut är förbjudet. Så att det måste hända i hemlighet, i smyg. Men det är sån där sak som är öppet i smyg. Alltså alla som jobbar där, alla vet vad som pågår. Och för det mesta väljer jag att titta åt andra hållet. Men sen är ju USA är ju väldigt homofobisk. Så att vi har ju de vakterna som var absolut galna på just den punkten också. Som jagade liksom tjejer.
Men vad jag förstår så hade du ett förhållande och lyckades hålla det här i 9 år där inne.
Ja, det gjorde jag.
Hur lyckades ni med det?
Ja, att vara väldigt diskret och vi bodde ju tillsammans i samma cell. Så det gav oss ju tillgång till att ha en närhet som de andra eller en del som inte bodde tillsammans. De var ju tvungna att umgås ute på den stora gården och då blir det ju mycket mer tydligt.
Var det ren tur då att ni hamnade i samma cell eller lyckades ni förhandla er till på något sätt att hamna ihop?
Jo då, det förhandlar man sig till och betalar för att fixa. De har börjat förändra nu, men det var så på min tid att fångarna drev hela anstalten. Och det betyder att fångarna jobbade i alla områden. Man fick ta reda på vem det var som styrde i vilket område och vad de ville ha. Om det var pengar, om det var knark, om det var mat, om det var vad det nu var. Eller kanske, jag jobbade ju i köket i många, många år, så jag hade ju tillgång till vissa resurser som var väldigt eftersökt. Tomater, kött, ost, ägg. En ägg var ju lyx liksom. Så
Vad betalade du för det för att hamna i samma cell?
På den tiden jag tror jag betalade $50 i affärsvaror. För att vi har en kantin heter det. Alltså man får handla i en affär där en gång i månaden. Det är det närmaste till kontanter i affärsvaror. Så jag tror jag betalade $50 i kantin alltså, för att få det här pappret gjort.
Vad händer om man kommer på er där inne i cellen?
Då flyttas man till två separata avdelningar. Och då är det nedskriven i er centrala journal. Och då är det omöjligt att i framtiden någonsin få bo på samma avdelning. Men igen, sådana där rapporter kunde man också betala för att få försvinna. Så att, ja.
Jag har hört också att man blir som en familj på flera sätt där inne. Alltså, om man är moderlig av sig så kan man bli som någons mamma. Alltså, man får relationer som påminner om familjerelationer.
Absolut. Jag hade en son som var äldre än mig. Så det var lite roligt.
En son som var en kille? Eller?
Nej. Alltså, det finns ju kön också. Vi har little boys som det heter. Och det är kvinnor som... Du skulle aldrig gissa vara kvinnor om du bara skulle titta på dem. Liksom. De har kort hår och de går och klär sig så gott det går liksom, i en väldigt manlig stil. Så att många av de här förhållanden är en feminin och en maskulin karaktär.
Så den här som var din son, det var en tjej som var lite äldre?
Ja, som var lite äldre och som var pojkaktig då kan man säga, ja. Hon bodde ju granne till mig och hon kom till mig för råd om olika saker. Jag tror hon hade tjejproblem till att börja med och började prata med mig. Så då började hon så småningom kalla mig för morsan. Och ja, så blev det. Och sen har jag ju haft yngre rumskamrater då som var nya, som kom in, som var helt vilse och livrädda. Som jag liksom tagit under min vinge då. Och då blev det att de började kalla mig morsan också. Så ja...
Du hade en hel del både sons and daughters.
Ja, det hade jag faktiskt.
Vad är det värsta som händer i fängelse? Vad är det man är mest rädd för ska hända där inne?
Ja, jag tror att det är våldet som man är mest rädd för. Som man tänker på att är det värsta att hamna på fel sida av en grupp. Eller ett gäng av någon sort. Om man umgås eller inblandar sig med drogscenen så är det ju livsfarligt.
Sammanfattningsvis om det här med Orange is the New Black. Karaktärerna är verklighetstrogna men storyn är inte så realistisk.
Stämmer, ja.
Om vi svarar på Sofie.
Men allt det här med vakter och våld och sånt där, det är hyfsat stämmer överens med vad man ser i filmen.
Det stämmer.
Hur mår du idag, Annika?
Jag mår fantastiskt, utmärkt. Jag är överlycklig. Jag har ett liv som jag aldrig skulle kunna önska mig till. Jag sitter här med en stor golden retriever bredvid mig och det är alltså det är bara det. Att ha henne i evighet är en sån lyx och jag har mitt eget hem nu och jag har frihet att gå ut min dörr och gå en skogspromenad i en rak sträcka utan att jag stöter på ett staket. Alltså jag är överlycklig i mitt liv idag och sen har jag ju massa nya fina vänner i mitt liv. Så ja, jag kan prata om det för evighet men tiden tar väl slut.
Ja, tack ska du ha Annika och ha det så jättebra.
Tack själv, hej.
Hej då.
Britney Spears Work Bitch hos Christer och någon som vet.
Är det en gymlåt, någon som vet? Är det en PT, personal trainer, Work Bitch? Work it out, work out.
Det, som har skrivit den menar du?
Ja, jag vet inte om det är det handlar om.
Det kanske vi får svar på längre fram, jag har ingen aning. Men här har vi några andra grejer vi måste svara på också. Therese, hon efterlyste en bok som han hade läst när hon var liten förut. Där allting var upp och ner. Den boken heter Underliga onsdagen. Enligt väldigt många som har skrivit in. Och det är till och med en person som har skrivit vad författaren heter. Dr. Seuss.
Oj, jag vet inte Dr. Seuss!
Seuss kanske.
Dr.
Seuss från 1978. Underliga onsdagen, så
Wicked
du vet
Wednesday
inte det.
Wednesday också.
Wacky Wednesday.
Wacky Wednesday. Mm.
Kan de här killarna som ville ha tips på hur man skulle komma snabbare från jobbet idag, det är lite sådär med svar där, men det kommer nog tror jag. Christer och Morgan och någon som vet fortsätter direkt efter nyheterna från P3. Men då så. Jag heter Christer, det här är min gode vän Morgan. Och nu låter det väldigt konstigt här inne plötsligt. Vad spännande.
Ja, men det är jag här och vad bra den är signatur. Men det är ju bara en del av en hel lång låt, ja, den här Christer-signaturen.
Det stämmer. Men något som verkligen stämmer är att finns det något litet eller stort som du inte kan sluta grubbla över? Hör av dig till oss i så fall med din fråga.
Ja, inget är för stort, inget är för litet.
Antingen,
storleken spelar ingen roll här.
Nej, man kan ta ett sms till 72250 eller så ringer man in på 031-773-0000. Och som ni vet, Christer i P3 kommer att sluta på nyårsafton. Då blir det sista avsnittet. Det här är liksom, vi har någon som vet några gånger till, hoppas jag. Men det är en av de sista.
Ja, det är det.
031-773-0000. På hemsidan är det också ett himla hallå. Sverigesradio.se/P3/Christer. Ja, det var ju några snubbar här tidigare som skrev i kommentarsfältet att de ville gå hem tidigare idag och undrade hur de skulle bete sig.
Har de fått några tips eller?
Trist svar, skriver KG. Men kom till jobbet en timme tidigare så får du gå hem en timme tidigare. Kan även skippa rasten eller ta en snabb lunch, så får man väl ihop lite tid så man kan gå hem tidigare för.
Här är någon, Magnus. Ring polisen och säg att man har sett ett mystiskt paket i en korridor.
Jenny skriver, säg att ni behöver gå hem tidigare av personliga skäl. Ingen ifrågasätter personliga skäl, då det kan vara allt möjligt från tandläkarbesök till något som kanske är jobbigt att prata om.
Ingen vill heller veta.
Det är personliga skäl.
Man vill inte veta.
Nej, man får ju inte riktigt fråga heller när det är personligt. Det antyder att det är bara för mig.
Ja, det är personligt. Och skulle någon ändå fråga, ja men det är privat.
Sen måste vi ändå, eftersom det är ett public service-medium det här, säga att naturligtvis ska man inte fuska sig hem från jobbet.
Nej.
Men om man ändå väljer att bryta det så är det de här tipsen som gäller. Mm. Producent för dagens program är Hanna Andersson.
Hallå Hanna!
Hon har suttit ute i kontrollrummet och jobbat så att svetten har lackat, kopplat ihop frågor och svar som någon sorts maskin. Men jag råkar känna till att du också har en fråga. Välkommen in.
Tack.
Hanna. I rättvisans namn måste du ställa den, din fråga.
Vad snällt.
Ja, kanske man kan inte bara sitta där ute och svara hela tiden.
Men det är väldigt roligt att svara. Så fortsätt att ringa in. Jo, jag har en fråga av kanske lite annorlunda karaktär. Och vet inte riktigt varför jag vill veta. Fast det är sådana grejer jag tänker på i min ensamhet. Lite konstigt. Men jag
undrar... Det var som en reservation här innan.
Ja, jag undrar hur det känns få en kniv i kroppen.
Att bli knivhuggen?
Ja, eller om man tappar en kniv väldigt hårt så att den åker in av sig självt.
Oh,
så att man liksom, den går in i köttet och typ mellan i revbenen eller vart man nu får den.
Fy, Hanna!
Ja, men jag undrar det.
Varför? Det är det här du sitter och funderar på alltså, när du ser så där koncentrerad ut. Hur känns det att få en kniv i sig?
Ja, till exempel.
Och vem har du tänkt dig ska svara?
Förslagsvis någon som har fått en kniv i kroppen genom kött och blod. Och alltså så när man ser på amerikanska filmer så kan man ju oftast fortsätta slåss fast man har en kniv i kroppen. Eller om man har varit ute på någon viltolycka eller någonting och råkat få en kniv som indian, så kan man ändå ta sig och gå liksom genom öken.
Indianer genom som har varit med om viltolyckor och fått en kniv i benet. Ja, det har man ju sett några gånger. Mm.
Ja.
Och är det, är det så i verkligheten?
Eller man får en i låret kanske eller något sånt. Ja, nej, men man har väl inte så mycket känsel inne i kroppen heller, alltså organen direkt.
Nej, men kroppen fungerar ju ofta som att den bedövar smärtan väldigt, väldigt fort.
Ja.
Så att inte går att få svar på den här frågan. Men
det kan nog kännas så nu. Jag vet den där killen undrar. Den där killen som hade ätit upp magneter, kommer ni ihåg han?
Ja.
Den lille killen. Och så hans farsa trodde inte på honom. Farsan ringde in och då sa ja, men då borde det funka sätta någonting så att det fastnade på magen, och satte de ju nålar där så att det liksom sögs fast där, och så hade han magneterna i magen. Men när de här magneterna kom längre ner, för de skulle gå den naturliga vägen ut, så gjorde det ont på honom när man drog, för hans bröder eller vem det var som hade satt där på liksom, då flyttade ju så de här magneterna in i tarmen, det hade gjort ont. Så det kan hända att man har känsel där inne ändå.
Vi slänger ut den här frågan.
Det är alltså
Hanna Andersson, programmets producent, och även det är en person som tycker jag förtjänar att få ett svar här ändå, som har suttit och svarat och funderat på de här grejerna. Är det någon som vet hur det känns att få en kniv i kroppen?
Väldigt
det är hemskt det här, men 031-773-0000. Det är numret för dig som vet detta av någon annan.
Det öppnar ju också upp för att man får faktiskt fråga precis vad som helst i det här programmet.
Det blinkar faktiskt. Så
ja, jag går ut och svarar.
Gör det, Hanna. Hade du räknat med detta, att det var det hon skulle fråga?
Nej,
Man vet aldrig med Hanna Andersson. Nej. Jag har hittat en fråga till här. En ganska intressant fråga från någon som heter Lotta. Det handlar om känslor och minnen efter att man har gjort slut med någon.
Jaha.
Så här skriver hon. Hej Christer och Petri, jag undrar om det finns någon som vet varför man alltid kommer ihåg det som var bra med en person som man har gjort slut med. Man glömmer det som var dåligt och längtar tillbaka till det som var bra. Vad är detta för psykologisk mekanism? Vad fyller den för funktion, undrar Lotta.
Mm-hmm.
En ganska svår fråga, men finns det någon som vet är det bara att ringa in på 031 773 0000. Vad fyller det för funktion att man bara minns de bra grejerna från någon man har gjort slut med? Om man nu gör det, när jag tänker efter så minns jag mest de dåliga grejerna från mina ex.
Ja. Svår fråga. Får se om vi är någon psykologisk kunnig person som kan svara på det.
Sjukstugan och skiz. Zigzag hos Christer i P3.
Zigzag.
Hanna var ju inne här och ställde en lite oväntad fråga. Hon undrar hur det känns att få en kniv i kroppen. Och ja, man tänkte väl att det skulle bli lite halvdan respons. Men det verkar vara väldigt många människor som har varit med om det här.
Stackare.
Ja. En av dem är Viktor. Hej Viktor.
Tjena.
Oj, vad ung du låter. Har du redan hunnit få en kniv i kroppen?
Två faktiskt.
Två?
Men vi tar den som händer nydligast.
Hur gammal är du, Viktor?
15.
15, okej. Okay. Yes.
Jag här i onsdags, så jag bor på landet och så var jag ute i min snickarbord och så skulle jag sätta mig ner och då så satte jag mig på en kniv och på något sätt så ställde den sig rakt upp. Så jag fick den i skinkan, alltså.
Aj, Viktor!
Ja, det gjorde smått lite ont, kan jag säga.
Hur långt gick den in?
5 centimeter.
Okej, okay. Ja, men då är du lätt kvalificerad för att svara på Annas fråga. Hur känns det när en kniv går in i kroppen?
Just när den går in så är det är som ett nålstick. Men sen så bara känner man hur det blir varmt och svider till. Och sen så kommer liksom det krampa lite liksom. Fast det gör inte så ont när det väl händer.
Kunde du gå så där, eller började blöda mycket?
Det blödde väldigt mycket. Jag la mig inne i tvättstugan och den var röd efteråt, kan jag säga.
Fruktansvärt, Victor. Hur mår skinkan idag?
Den mår mycket bättre. Den skar sönder muskeln lite grann, så jag har lite problem att skjuta fram benet. Men annars är det bra.
Och du sa att du har fått en annan kniv i det också?
Ja, det var hemma för 2 år sedan och det var på julafton. Jag hade fått en kniv av min pappa och så hade jag sett Rambo nyligen. Och då så gick jag och lekte Rambo i hallen och så skulle jag hugga någon bakom mig och så fick jag den i låret istället.
Aj.
Undrar om din farsa ångrade den här presenten?
Ja, både jag och nej.
Kändes det likadant då? Förlåt mig Morgan, jag blir så alldeles still.
Alltså det blödde inte alls lika mycket då. Det var bara fettet där, så det gick bara in och så drog jag ut den och skrek.
Så det är betydligt bättre att få en kniv i låret än i skinkan, enligt
dig? Ja.
Okej, okay. Men det är jättebra detta, Viktor. Hanna, hon sitter där ute och lyssnar med jättestora ögon och ser ut som ett... Som en stum Lucia just nu faktiskt.
Ja.
Ja, det är kanon. Hoppas verkligen att det går bättre med knivarna framöver. Ta det försiktigt, Viktor. Alltså 15 år och redan hunnit få två knivar i kroppen. Så ska det inte behöva vara egentligen.
Nej, alltså jag har otur helt enkelt.
Hoppas det vänder nu.
Ja.
Tack snälla för att du ringde.
Tack så mycket.
Hej då, Viktor.
Hej då.
Vi har faktiskt med oss en till här. Det är Fredrik. Hej Fredrik.
Hej.
Du har också erfarenhet av det här med kniv in i kroppen.
Ja, jag var med om en knivslagsmål. Ah, jag dock hade inte någon kniv, men ett slagsmål var det.
Vad var det som vanligt. Hände? Börja där. Vad var det evigt?
Nej, det var väl vanligt. Ja, man var 20-årsåldern där, så skulle vara lite full. Och så blev det slagsmål, lite muck. Och sen så var det förra gång. Fast då hade jag redan blivit knivskuren när det började. Fast det visste jag inte om då. Så att det var svar på frågan om det här med Hollywoodfilmer där man fortsätter slåss även fast man har blivit knivhuggen, så funkar det alldeles utmärkt. Tydligen.
Du kände ingenting när kniven gick in?
Nej, det var på pendeltåg. Vi satt ner och sen så blev det diskussion. Sen small det i stort sett bara som en öppen handflata på min vänstra kind. Och ja, då ställde jag mig upp och sen var det slagsmål då. Och då hade han ju en kniv i handflad. Så han snittade upp hela kinden på mig från slöv hela örat ända upp till nästippen.
Vad fruktansvärt. Så att,
och sen så under den tiden var det lite tumult där. Under den tiden så höjde jag mig med hela skaft, eller hela kniven in i magen genom två lager skärp. Rakt in i magen och sen i bröstet.
Men gud, Fredrik.
Det måste ha varit nära att du dog, eller?
Ja, nu är omständigheterna. Ja, det hade ju kunnat varit det. Nu gick ju bröstkniven gick ju i revbenet. Så det var ju inte så farligt. Det var ju bara som att det gapade upp ett stort sätt. Det blödde nästan ingenting därifrån. I magen där måste gick den ju ända in i tunntarmen och ritsade upp till den tunntarmen. Inte igenom den, men den repade tunntarmen. Men det är tydligen illa nog det också. Så de sydde tunntarmen invändigt sen.
Men följde du ihop där och ambulansen kom, eller vad hände?
Nej, men alltså han slog mig på kinden och sen så stenhård handflata. Det snurrade till 2 sekunder i huvudet. Sen var det bara upp och så var det förra gången där. Och sen var det väl över. Alltså slagsmålet var väl över. Han drog ju sen efter bara en halv minut. Och sen kom mina kompisar bakom och tog mig. För de såg att det blödde enormt mycket från ansiktet framförallt.
Du, Fredrik, om du stannar. Dog han som kriskad?
Drog.
Ja, han drog. Han drog.
Okay,
han flydde. Han hade ju knivskurit sig själv också. Så att jag blev ju också åtalad för att ha knivskurit honom. Men det visade sig sen att så var det inte fall. Han hade ju skurit sig själv.
Minns du vad det här bråket började om?
Nej, men det är så här meningslöst. Nock. Bara. Typ.
Man börjar käfta med varandra på pendeltåget.
Ja, man börjar käfta lite och sen så, ja.
Så jävla idiotiskt alltså. Herregud, man kan förstöra livet för både sig själv och andra.
Ja. Men alltså det som här, alltså de skadorna jag hade var inte... Alltså, ja, förutom att jag ser lite blod totalt så... Det är ungefär halva blodet man har i kroppen. Då, så. Förutom det då så var ju skadorna mest... Men det hade ju kunnat bli jävligt. Hade han punkterat lungan och punkterat tunntarmen och framförallt, jag är ganska smal också, det förklarar hon läkaren och kirurgen, hon sa det att hon bara, jag hade ju utan problem kunnat träffat din huvudpulsåd som sitter i ryggen, det handlar ju bara om att trycka till kniven lite extra så hade vi nått den och då hade du varit död på 3 minuter och det bladet var nog inte så himla långt ifrån den heller så att.
Jag tycker ändå att du låter väldigt samlad när du pratar om det här, Fredrik. Hur pass länge sedan är det?
Ja, det här var 96.
96, ja, det har passerat några år, men ändå, du har troligtvis är kvar fortfarande.
Ja, jag har hela magen uppskuren. Läkaren har varit tvungen att ta ut hela tarmen, så de skar upp magen. Och sen kinden är ju, den har de ju kört den här laserbehandlingar på allt möjligt, men det syns ju påtagligt fortfarande. Det dock inte mina vänner, de lägger inte ens märke till det. Men nya människor kan tänka, men de ser nog det direkt.
Ja.
I ansiktet. Så att, men jag, massa, ja, det kändes egentligen ingenting. Det blödde enormt mycket bara. Mina kompisar förde tillbaka mig på samma plats som jag satt på pendeltåget. Och där satt jag ungefär i 15 sekunder innan vi insåg att det här är illa. Så tog de ut mig på perrongen då. Och på den lilla tiden så blev det en pöl som var som en... Om ni kommer ihåg de här vanliga singlarna, du vet, man spelar på,
skivor, på musikskivor.
Ja, alla de gamla singlarna man hade. En sån stor pöl blev det på 15 sekunder. Det var en sån ansikt. Sen så följde jag tiden ihop på perrongen utanför. Och där låg jag väl 40 minuter innan det är den ambulansen kom.
Det är 40 minuter, det är länge alltså.
Men alla alltså... människor var jättebra där borta. De fixade donar med, tog av sig t-shirtar och höll. Alltså jag var liksom en punkterad vattenslang. Det sprutar ju stort sett lite överallt.
Fan, Fredrik. Alltså. Men det var otroligt tur att du klarade dig. Och starkt att du ringer in här och berättar om detta tycker jag. Det är klart det var länge sedan, men ändå vilken upplevelse att vara med om.
Jo, men det...
Men det läskigaste av allt här tycker jag att det är det här du säger som är svaret på Annas fråga egentligen. Att det kändes egentligen ingenting när knivarna gick.
Nej, jag märkte ju inte ens. Det var ju inte förrän... När de satte mig på platsen där jag satt från början, då såg de att det blödde mycket från ansiktet. Det sprutade stort sett. Så. Det var ju 20 centimeter pump, om man säger. Det pumpar ut. Och sen när vi kom ut då, så hade jag tydligen gnällt på att jag hade ont i magen. Då drog de upp min t-shirt. Och då stack tydligen tunntarmen ut ur magen. Och ja, de sa ungefär som en, den såg ut som en lila liten snopp ungefär. Strax under naveln.
Ja, det vill man inte ha där.
Men det var en kompis där. Han var sjukvårdare inom militären. Så han gjorde ingenting själv, men han gav direktivet allihopa. Så han sa till en kompis, ta din t-shirt och sen trycker du in hela fingret. Trycker in allting, hela tunntarmen. Med fingret så håller du det. Så satt han och höll det. Och sen en annan kompis, han höll sin t-shirt i ansiktet då.
Det låter som du hade en fruktansvärd tur i oturen. Fredrik, tack snälla för att du ringde in. Jag tror Hanna har fått svar på sin fråga så det räcker och blir över. Nu är hon lite blek i ansiktet. Förut såg hon glad ut, nu är hon inte glad längre. Det är ditt fel, Fredrik. Nej, det är det. Det var grymt att du ringde in. Och då vet jag det känns nästan ingenting, i alla fall i ett slagsmål sådär. Men det kan bli fruktansvärda konsekvenser. Så håll inte på med sån skit. Kniva, det funkar inte i slagsmål. Eller det funkar för bra, rättare sagt.
Ja, exakt.
Yes, ta hand om det, Fredrik.
Ja, tack.
Tack för att du ringde.
Ja, bra, hej.
The Knife, Let's Talk About Gender Baby, Let's Talk About You and Me hos Christer i P3 och någon som vet. Med tanke på Fredriks rapport här om när han blir knivskuren och hur det känns att få en kniv i magen, känns det ju nästan sjukt att vi spelar en låt med The Knife efter, men ibland så blir det ibland.
Vi har fått en fråga här, Christer, från Monica. Hej, om en älg skulle möta en häst eller en ko, kommer de då att vara kompisar eller fiender? Jag menar, kan man ha, om man har älgar, kan man ha dem med hästar eller med kor? Det är en intressant fråga.
Jag får för mig att älgen skulle passa bättre ihop med häst.
De är mer lika på något sätt.
Men man behöver inte vara kompisar för man är lika.
Nej,
men
jag tror inte, älgen vet väl inte hur han själv ser ut. Han vet väl inte, om han skulle se sig i spegeln skulle han inte veta att det var han själv. Så att, då borde han ju inte.
Eller hon.
Eller hon. Naturligtvis. Let's talk about gender.
Baby, let's talk about you and me.
Ja. Ja, det var Monica som undrade. Kanske någon vet. Med häst eller ko.
Vad tror du, Morgan?
Älg.
Älg funkar bäst med häst eller ko?
Hästar är ju väldigt sällskapliga. Jag tror det till och med är en liten lag för att inte ha en ensam häst. Utan du kan till och med ha lite får. Bara han eller hon har sällskap. Så jag tror att en älghona skulle absolut kunna trivas med hästen. För att hästen är så sällskaplig. Så häst tror jag, kanske ko också.
Är det någon som vet hur det egentligen ligger till? Vi står ju bara här och fabulerar, eller på så här, men spekulerar i alla fall. Är det någon som vet, funkar älgar bäst ihop med hästar eller kor eller inget av det? Ring gärna in 031 773 0000. Vi har Erik med i telefon. Hej Erik.
Hallå, hallå.
Hej.
Du ringde angående en fråga. Morgan slängde ut sig förut, tror jag, den här Britney Spears-låten Work Bitch.
Ja, men
vad den handlar om?
Morgan satt och grundade lite på det, lät ju som.
Om vår personal trainer sa, work bitch, work it out bitch.
Ja. Fast tror inte det är mer att om man lyssnar på texten så är det, you wanna live in a big mansion, you better work bitch.
Att det handlar om jobba ihop pengar.
Ja, men precis, att vill man leva flådigt med party and friends så får man jobba för det för att få ihop till det.
Så enkelt alltså, det handlar om att jobba och tjäna pengar.
Ja, lite så. Som allt annat i samhället.
Bor du i ett stort hus och mycket fester med goda vänner, Erik?
Nej, jag bor i en liten tvåa uppe i Lunden.
Så you better det är work, inget, bitch!
Ja, jag klarar mig.
Ja, det räcker gott. Man behöver inte göra det heller, kanske bo i ett jättestort hus. Det blir nog mycket problem med det också. Så man worka ännu mer och vara ännu mer bitchy.
Bli kallad bitch i alla fall, det är inte så roligt heller.
Ja, men Erik, det är jättebra. Det är skönt när någon ringer in och berättar hur det ligger till. Jag känner efter att ha snackat med dig, det är klart den handlar om det. Det är inte någon personal trainer som har skrivit den här låten, Morgan.
Nej. Jag backar.
Ja, det är bra.
Ja. Har det gått i din tvåa, Erik?
Tack, detsamma. Det är fint.
Ja, hej.
Hej,
ja.
Hej.
Du, har det gått i tvåan, Erik?
Nej, i din tvåa. Ah, okay. Han bodde ju i en tvåa. Förlåt. Det får väl finnas gränser ändå. Eller?
Ja.
Nej, det kanske inte behöver göra. Nu är det Morgan. Det verkar som vi har fått numret till någon som kan ha ett svar på Lottas fråga. Det här med varför man bara minns positiva grejer om sina ex, om man nu gör det.
Ja.
Det är en författare och psykolog som heter Jenny. Vi ringer upp.
Ja, det är Jenny.
Är det författaren och psykologen Jenny Jägerfeldt?
Ja, det stämmer.
Vad bra, det här är Christer.
Och även Morgan här.
Från Christer i P3. Vi har fått in en fråga till vårt program som vi hoppas att du kan svara på. Det är en person som heter Lotta som har skickat. Vill du höra?
Ja, jättegärna vill jag höra. Ja.
Hej, Christer i P3 började. Jag undrar om det finns någon som vet varför man alltid kommer ihåg det som var bra med en person som har gjort slut med. Man glömmer det som har varit dåligt och längtar tillbaks till det som var bra. Vad är detta för psykologisk mekanism? Vad fyller den för funktion, undrar Lotta. Vad säger du om det här, Jenny? Vad är det för psykologisk mekanism som ligger bakom att en person bara minns positiva grejer om sitt ex?
Det kan ju vara så att man bara minns de bra sakerna, men det kan också vara precis tvärtom. Man är glad att man slapp henne eller honom, men hur man känner inför sitt ex beror förstås på varför man gjorde slut och om man själv var den som valde slut. Och då när man gör ett val så innebär det samtidigt att man väljer bort någonting. Man kan inte samtidigt vara ihop med den här personen och samtidigt också ha sin frihet eller vad det nu är som man har längtat efter. Det ger ofta en ganska stor ångest för människor. Men för andra kan det ju snarare vara så att de liksom känner sig kränkta. Men det är ju mer om den andra personen har gjort slut. Så då kan det vara som ett försvar att tycka att den andra är dum i huvudet.
Jag tycker ju det känns ganska skönt att du säger att det inte behöver vara så att man bara minns det positiva. För jag själv minns mest dåligt från mina ex.
Ja,
men om det nu skulle vara så att man bara minns positiva grejer, vad fyller det för funktion? Uppenbarligen är det ju så för Lotta som har skrivit mejlet.
Ja, precis. Jag vet inte om det fyller en funktion alltid. Men det, liksom de sakerna som man kanske störde sig på, som man tyckte var jobbiga och knepiga med den personen, de behöver man ju inte liksom konfronteras med längre. Och det är något ganska fint i att man faktiskt då minns det här braga. Man saknar den människan jättemycket, även om man kanske inser att det här funkar faktiskt inte. Alltså, själen kvarstår för att liksom det ska vara slut. Men jag vet inte om det finns någon psykologisk mekanism som fungerar på det här sättet. Jag tycker att det låter ganska fint att Lotta faktiskt kan känna det här, att hon kan se den här andra människans goda sidor. Och jag tycker att det låter sundare att ha den liksom inställningen än att avsky sitt ex.
Morgan, du har varit otroligt tyst under den här intervjun.
Ja. Vad tänker du, Morgan, nu?
Tänker på en annan sak, alltså med till exempel smärta och så. Att om man har varit med om att det har gjort jäkligt ont, så kommer man inte ihåg exakt hur ont det gjorde. Ibland säger man att det gjorde väldigt ont att föda barn. Men hade man kommit ihåg den smärtan så hade man aldrig velat föda barn igen. Så att man psykologiskt så gör man om den smärtan till någonting annat. Man kanske minns mer när barnet låg mot bröstet efter istället. Och att det skulle vara en sån här psykologisk mekanism som gör att man orkar gå vidare och skaffa nya barn.
Det där låter ju som att alltså det skulle kunna vara rimligt. Liksom. Men har man varit med om för liksom, tuffa grejer, då kanske man snarare en sån som liksom, håller sig ifrån att närma sig en annan människa. För att vågar inte vara nära i en liksom, kärleksrelation.
Så det kan gå två håll det här. Har man varit med om något jobbig relation, så kan det antingen vara så att du förändrar dig i minnet så att du bara ser glorifierar det här. Eller så kan det också bli så att du minns det där väldigt väl, så det blir som ett R.
Vilket jävla svin.
Mm. Ja, precis. Ja.
Det är inte lätt. Det är inte lätt att vara människa år efter år.
Nej, det är verkligen inte det. Det är ganska roligt ibland. Emellanåt så klingar det till.
Tusen tack för att du tog dig tid att vara med i vårt lilla radioprogram här.
Detsamma. Tack själva. Ha det fint.
Ha det bra.
Hej.
Hej då.
Hej.
Miriam Bryant, Push Play hos Christer i P3. Frågan vi hade på tapeten för en liten stund sen var ju om älgar trivs bäst ihop med kor eller hästar.
Ja,
och om de
träffas, blir de då vänner eller blir de fiender?
Vi ska ha med oss någon i telefon här nu som påstår sig vara älgforskare. Hallå Jonas.
Hej du.
Är du älgforskare?
Ja, det kan man säga. Jag jobbar med älgar på daglig basis.
Ja, det räcker gott för oss, Jonas.
Ja.
Hur är det med det här nu då? Alltså, jag har fått många sms och mejl som antyder att jag var helt fel ute när jag tror att älgen kommer bäst överens med häst. Jag är nyfiken på vad du har att säga.
Ja, generellt sett kan man väl säga att man kan ju få vilka djur som helst och vänja sig vid varandra. Var de får en chans. Men hästar är ju generellt sett ganska rädda för älgar. Det är många som rider ut i skogen när hästen stöter på en älg så skenar de iväg. Medan en älg som hoppar in i en hage där det betar massa kor, så tittar korna på den och säger haha. Och så fortsätter de att äta. Ungefär så.
Så då skulle det alltså funka bättre med älg och ko än älg och häst?
Ja, jag skulle nu säga det. Och fysiologiskt är de ju också mer lika, för en älg är ju en idisslare, precis som en kossa. Men det är ju inte hästen ju. Så de kan ju dela lite mat också om de vill äta tillsammans och ha lite mysigt.
Det låter ju jättetrevligt här.
Ja, jag tror det.
Ja, men är det andra djur du vet passar bra ihop som man inte skulle kunna tro? Du verkar ju djurkunnig.
Ja, jag är ju veterinär i botten, så lite koll har jag väl. Men hund och katt går ju jättebra tillsammans om de bara får vänja sig. Och du kan ju till och med få ett bytesdjur och ett rovdjur att vänja sig tillsammans. Det finns säkert flera exempel på till exempel lejon och antilop, om de bara får vänja sig. Vid första anblicken kanske det ser lite väl smaskigt ut med en antilop och ett lejon. Men får de bara tid att vänja sig och lejonet bestämmer sig för att det här är inte mat utan det är en kompis, så går det jättebra. Det handlar bara om att känna djuren och lära dem vänja sig utan att det blir ett blodbad.
Det var ju oväntat. Vi har fått en fråga här från Erk. Det är ju perfekt med en älgexpert då. Angående älgar så har jag en fråga, jag har hört att de aldrig går baklänges. Stämmer det att en älg går aldrig baklänges?
Nej, det stämmer väl inte, för att man kan titta, det finns säkert på YouTube också, eller en strömmande kanal på internet som det heter. Där kan man se om en älgko blir förbannad, så kan de faktiskt backa lite innan hon tar sats och attackerar. Om det nu är en människa eller en annan älg eller en varg till exempel. Så något steg eller två kan de ta bakåt.
Är det också så att de gör en sorts kisshydda, älghanarna, när de ska locka till sig honorna?
Ja, det kallas inte kisshydda, men en brunstgrop kallas det så.
Brunstgrop, ja. Ännu värre nästan.
Ja, de sparkar upp en stor jordhåla som inte behöver vara speciellt djup. Och där rullar de sig och kissar och rullar sig och kissar. Så luktar de jättegott för de här kossorna som blir lite stimulerade av detta.
Det gillar älgtjejerna.
Ja, det gör de. Ju äldre och mer luktande tjur, desto finare är han.
Ja, jag har hört också att tjuren ibland kan tackla ett träd eller... Sådär, för att locka.
Ja, de kan bli lite tokiga under brunsten, för då är det så mycket hormoner som far omkring i kroppen. Man kanske kan dra paralleller till människor där också. Men att springa på saker och ting, det är ingen omöjlighet.
Jag tyckte i alla fall att det var fantastiskt att vi fick ett svar här på det här med att älg trivs troligtvis mycket bättre ihop med ko än med häst.
Ja,
ja.
Det är ju perfekt, Jonas.
Okej.
Okay. Om det skulle vara så att det dyker upp fler älgfrågor i programmet, får vi lov att ringa till dig då?
Ja, det går jättebra.
Då lägger vi lägger till dig på expertlistan här. Tack snälla Jonas.
Okej, tack.
Hej.
Hej då.
Hej.
Jag ska ju sända på söndag, Christer.
Mm.
Och om jag hade pratat med honom på söndag morgon, då hade jag nog ordvitsat. Jag kom på en ordvits när vi pratade. Så jag måste våga säga till honom, för han kanske tycker den är fånig. Ska jag säga den till dig?
Jag är beredd, Morgan.
Jag hade sagt, åh, en älgexpert, vad roligt. Vad har du gjort i älgen?
Adrian Lux och gänget är Wild Child heter låten, och du hör den hos Christer i P3. Sen några veckor tillbaka har vi en liten tävling på redaktionen. Egentligen är det ingen tävling, det upprepar både Morgan och Hanna och Rasmus hela tiden som någon sorts maniskt mantra. Men med tanke på hur upprörda känslor det har blivit varenda vecka sedan vi drog igång, så tror jag ändå att man kan slå fast att... Jo, det är en tävling. Det handlar om sista låten på fredagar. Då har ju vi som är programledare fått välja varsin låt. En låt som vi tycker skulle passa perfekt som sista låten på fredag. Musik som liksom blir startskottet för hela helgen.
Woo!
En låt med optimal fredagsfeeling.
Party!
Genom Arjan list och knep, bland annat genom att boosta upp sin egen låt till skyarna och ägna hela fredagssändningen åt att fiska röster åt sig själv, så har Morgan lyckats vinna med sin låt varenda fredag.
Jag har inte gjort så. Jag har försökt att vara så rättvis.
Det är ju inte
bara
så konstigt, eftersom det är han som har råkat vara programledare på just fredagar sedan den här tävlingen drogs igång. Så vi andra har varit rätt chanslösa. Men nu är fredags då, har du rätt i Morgan. Då var det Rasmus som var programledare, så då tänkte vi ju att det skulle finnas en liten chans. Men icke. Morgan överlistade oss alla igen genom att välja en Eddie Medusa-låt, Mera brännvin, och vädja till landets alla raggar och bönder om hjälp med rösterna.
Men,
och naturligtvis vann Morgans låt igen med chockerande god marginal dessutom. Men nu är det en ny vecka, nya chanser. Välkomna in i studion, mina vänner Hanna och Rasmus.
Tack ska
Morgan är också här, men du har ju stått här hela tiden, så att jag behöver inte säga välkommen till dig. Vi kan väl börja med Hanna. Vad är det för låt du har valt och varför har du valt just den?
Jo, jag har valt en låt som jag väldigt ofta sätter på precis innan jag ska gå hemifrån. Och jag tycker att fler borde sätta på den här låten. Det kan vara på morgonen innan jag går till jobbet. Om jag känner mig i kass, vilket jag väldigt ofta gör på morgonen. Det kan vara innan jag ska gå på fest eller innan jag ska gå på krogen. En låt som fungerar som ett stöd för en krokig ryggrad och som säger till en, precis som Rocky Balboa i Rocky, "Now if you know what you're worth, then go out and get what you're worth." Det kanske låter väldigt klyschigt, men jag är inte rädd för att vara en klyscha. Givetvis är veckans fredagslåt den här. Don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time.
Oj, vilket låtval, Andersson.
Livsfarligt.
Shit alltså.
Queen.
Grym låt.
Goe, Freddie Mercury.
Och låten heter
Don't Stop Me Now.
Don't Stop Me Now med Queen.
Ja, det är bra.
Hur går det med mickarna där ute, Bertil? Vi har många mikrofoner, det är många som ska prata samtidigt. Han sliter som ett djur där ute. Queen, bra. Don't Stop Me Now, Hannas val. Då går vi över till Rasmus. Vilken låt önskar du ska avsluta Kristerveckan här nu på fredag?
Ja, hörs jag? Eller nej,
min mikrofon. Du kan ta min mikrofon.
Jag byter, hoppar över snabbt. Ja, min då fredagslåt. Med tanke på mitt klena resultat de senaste två veckorna, inte minst förra veckan då jag faktiskt var programledare till och med, så har jag ju, jag har inga större förhoppningar kan man väl säga, men jag kände att det var ett tillfälle att med gott samvete välja en låt som kanske inte tillhör de allra kändaste i världen, men som jag råkar älska jättemycket. Och det här är anledningen då, för jag tycker att en lyckad helg, det är lite som ett slagfält. Och på fredags eftermiddagen, då står man precis inför det stora slaget. Det är lite som fältscenen i Braveheart sådär va. Man har bröstet är bart och krigssminket är smetat i ansiktet. Man har den här kassen från systemet som står och väntar på en. Och alldeles strax så brakar det stora helvetet loss. Då behöver man ju faktiskt en låt som matchar det modet, tycker jag. Därför ber jag den här veckan till metallgudarna och alla krigarhjärtan där ute i stugorna.
Oj, oj.
Mitt val till fredagsraketen, Manowars Battle Hymn. By moonlight we ride
10,000 side. Oj, oj, oj.
Den är så bra den här
två
låten.
Två livsfarliga låtar.
Manowar Battle Hymn. Rasmus förslag på vilken låt som ska spelas sist på fredag i Kristerprogrammet. Starkt val. Då går vi över till Lurie Morgan. Jag är väldigt nyfiken på vad du gjort för taktiskt val den här veckan.
Mig här.
Vad är det för låt du har valt? Alltså, vad är det för lurig låt du har valt?
Varför säger du lurig?
Ja, men då har du lyckats vinna tre veckor i rad.
Jag väljer de jag gillar och så gillar folk det så röstar de på. Vi får se här. Jag har den här veckan valt en låt som nog är den som spelats mest i programmet Krister. Mm-hmm. Trots det är det nästan aldrig man spelat hela låten. Och man har aldrig, mig veteligen, spelat den någonsin i någon annan, i något annat program i P3. Den är röjig, man blir glad av den. Och den har en väldigt tydlig fredagskoppling. Den jag vill ska vara sista låten på fredagen i Krister är låten Daddy Don't Ever Die on a Friday. Den är en film med namnet Svart katt, vit katt. Och är alltså i Sverige mer känd som programmet Kristers signaturmelodi. Fast nu på fredag, ifall den här låten röstas fram, så kommer vi förstås att spela hela denna fantastiska låt. Daddy Don't Ever Die on a Friday. Kan vi få ett smakprov på? Daddy Don't Ever
Die on a Friday. Är det så här den låten?
Jajamän!
Jajamän!
Det är sån extas i den här låten alltså.
Det är ett fantastiskt låtsval, Morgan. Jag måste erkänna det.
Det är en riktig röjare. Så är du lite nyfiken på hela låten här bakom signaturmelodin, så röstar du på Daddy Don't Ever Die on a Friday. Och många tycker att nu har ju Morgan vunnit tillräckligt. Men om du tycker att det kan vara roligt om Morgan vinner en gång till, då röstar du på den här låten.
Och det här med att du brukar säga att det är ingen tävling.
Nej, det är ingen tävling. Absolut inte. Nej.
Jag tycker ju själv att det här är en grym låt. Det var ju faktiskt jag som valde att göra den till signatur till det här programmet. Så
för Christers skull kan jag också rösta.
Och då vill jag bara säga till er som lyssnar och tycker att det skulle vara kul att höra den i sin helhet. Om ni väljer att rösta på en annan fredagslåt än Morgans den här veckan, så lovar jag att spela Daddy Don't Ever Die on a Friday ändå längre fram, som ser i senaste Christers
till exempel. Fula tricks. Borde ju...
Bara så ni vet.
Rösta alltså, inte på Christer när han kör sånt här. Vem som helst av oss andra.
Ja.
Ska vi få höra ditt förslag, Christer?
Ja, det höll jag på att glömma bort i förvirringen här. Jag har faktiskt valt samma låt som förra veckan. Den är nämligen alldeles för bra. En alldeles för bra fredagslåt för att bli bortknuffad av Eddie Medusa-fusk. Så jag väljer den en gång till. Den optimala fredagsfeelingslåten Friday I'm in Love med The Cure.
Christer, ja. Monday you can fall apart.
gott folk, alla ni som lyssnar, vilken ska bli fredagens sista låt? Det är ni som bestämmer och röstningen startar nu. Det är bara att kasta sig in på hemsidan och klicka i. Till exempel då Hannas val, Queen, Don't Stop Me Now, Rasmus val, Manowar, Battlehymn eller Friday I'm in Love. Oj, vad har jag glömt där, Morgan? Det var kanske. Sverigesradio.se/P3/Christer. Best Coast, I Don't Know How.
Vad schysst, de har redan börjat rösta här på sista låten på fredagen, Christer.
Det är så, det är så.
Jajamän.
Gå in och fortsätt rösta så väljer ni själva vilken låt ska bli. Imorgon när Christer kommer tillbaka så är det relationsråd. Hanna Andersson står bakom micken och det kommer att handla om relation. Det kommer bli sanning eller bullshit, alla möjliga grejer. Den här bakgrunden betyder att det drar ihop sig för nyheter. Efter dem tar tankesmedjan över så försvinner ingenstans gott folk. Vi som är i programmet idag är Rasmus Persson, Klara Grape, Anna Flygel, Niklas Mannheimer Rubberg, Bertil Karlsson, Hanna Andersson, Christer Lundberg och Morgan Larsson. 3.